CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Ja, Emelies mick har slut på batteri efter en intensiv rapport morgon. Vi har sänt sedan klockan 07.25 och avhandlat en hel del rapporter. Och det tänkte jag fortsätta göra, det tänkte vi fortsätta göra också, trots tunghäfta och allmänt snubblande som ni hör. Neråt på Wall Street igår, årets sämsta börsdag, neråt också i Asien. Vilka rapporter har vi kvar, Emelie?
Ja, det är frågan efter att ha betat av sådär 10 stycken tror jag åtminstone. Men vi har på agendan i programmet så har vi åtminstone Garo, vi har Surgical Science, vi har Catena och så har vi Kopparbergs bryggerier också. Och det här tänkte vi göra tillsammans med att summera morgonen. Vi bland annat har pratat om Truecaller, Kambi, Better Collective med Love Strandberg, tidigare nyhetschef på DI, numera chefredaktör på privata affärer. Och så Ulf Pettersson som är med oss på länk också. Ska vi börja, Love, med att ta dina intryck på morgonen?
Ja, men det var ganska spännande rapporter tycker jag. Truecaller var svagt. Vi har haft spelbolag som kom med mycket nyheter redan före. Better Collective kom ju med sina siffror igår kväll och där framgick det bland annat att de har ökat i Catena Media som de har köpt in sig i tidigare. De äger 8,6% nu. Det är kul. Där har det varit mycket budspekulationer. Det kan man ta med sig. Sen tycker jag att ja, kan bli intressant. Det var en väldigt stor engångspost från den här avslutningen med Penn som lyfte deras resultat. Får se hur det tas emot.
Är intäkterna slut från Penn helt och hållet eller har man någonting kvar att hämta?
Nej, men det är viktigt att ta med sig. Där man säger att de har förlorat mycket kunder så är det alltid en avfasningsperiod. Det som är slut från Penn, det är ju själva engångsbetalningen som de fått från någon slags avslutningsavgift liksom, som lyfter just det här kvartalet. Sen håller Penn på att fasa ut Kambi och det ska de liksom göra några år framåt också. Och det är samma sak med Kindred där de har sagt att Kindred vill bygga mycket in-house men de har skrivit ett avtal som gäller flera år framåt också. Men det man saknar i Kambi är ju att man ersätter de här gamla kunderna som de har förlorat med stora nya. Och där tycker jag att det går för långsamt. Att det är mycket snack om att det är stark pipeline. Men det kommer inte några stora kunder.
Mycket snack och lite verkstad i Kambi vill jag bara säga. Förlåt mig.
Ja, och långsamt går det inte när vi tar oss till Kalmar och Ulf Pettersson som också får summera morgonen. Vad tycker du sticker ut, Ulf?
Ja, men det är som Love säger, att händelserikt. Jag tycker att Truecallers vinstminskning kommer nog sticka ut vad det gäller börskursen idag. Bicos dåliga organiska tillväxt och nedskrivningen på 625 sticker också ut i den negativa riktningen. Jag tycker Synsams resultatfall är inte heller något som marknaden kommer gilla. Sen har vi fått en del bra grejer också. Fagerhult, belysningsföretaget, kommer med en riktigt bra rapport. Vinstökning på över 50% och förbättrad marginal. Och sen en intressant rapport från där Encon då är som gör tiltrotatorer till anläggningsmaskiner som kommer med en jättestark Q4 med en fantastiskt svag orderingång för framtiden. Orderingången är ner 30%. Så det är väldigt det är gott och blandat här och en del surt också under morgonen.
Ulf, en viktig fråga här. Dels vill jag ju säga lysande från Fagerhult. Den rapporten, förstör det min vy om att allting som är inriktat mot konsument går dåligt och allt som är business to business går bra fortfarande? Eller hur är det med Fagerhult? Säljer de mycket till kontor och inredningar på mer institutionell basis?
Ja, det är mer business to business affären där. Och det som gör att resultatet ökar som det gör det här kvartalet är att man har kommit i kapp med prisökningar. Sen finns det ju då den här energieffektiviseringstrenden också. Det är klart att de har lyckats sälja in på att det finns mer energieffektiva belysningar där ute än vad kanske kunderna har i sina lokaler. Så ja, det är bra. Sen så är inte orderingången framåt något fantastiskt här, men jag tycker just rörelsemarginalen och att man, den har ändå varit lite pressad är bra. Men det är nog en del effekt av energibesparingstrenderna.
Jag ska rätta mig själv. Jag sa Garo. De ska vi inte prata med. Vi ska prata med dem imorgon. Vi har annat att ta i tur med. Bland annat just Truecaller, som där fjärde kvartalet visar en omsättningsökning till 444 miljoner. Försäljningstillväxten var 13%. Resultat i form av justerat EBITDA minskar till 136 miljoner att jämföra med knappt 200 föregående räkenskapsår. Det ger en marginal på 30% jämfört med 50. Och bolaget pekar på en svagare annonsmarknad under senare delen av kvartalet och att det sentimentet lär stå sig åtminstone under första halvåret i år. VD Alaman Mehdi, han var ju med tidigt i morse och det lät så här.
Jag tycker att året slutade väldigt bra faktiskt. Vi gjorde faktiskt ett starkt år på alla punkter. Sen så såg vi såklart att annonsmarknaden började svaga till lite i Q4 och det är det vi ser också. Men tittar man på våra subscription-intäkter så har ju de faktiskt stigit bättre än marknaden. Liksom smartphone-tillväxten har ju faktiskt gått ner i Q4 över hela världen med 18%. Ändå så växte vi våra användare under fjärde kvartalet. Så att jag tycker att trots att marknaden är osäker så har vi ändå levererat väldigt bra. Sen så hörde jag där om EBITDA-marginalen och den var ju faktiskt 39% om man bortser från de investeringar som vi gjorde i fjärde kvartalet som vi även flaggade för i Q3. Och kollar man på de finansiella målen som vi har, de långsiktiga, så är det ju över 35% som vi har sagt att vi ska leverera i EBITDA-marginal efter 2024. Och det ser jag inga problem med. Men man ska ha i åtanke såklart, precis som jag flaggat där i vd-ordet, att vi tror att de första sex månaderna, första halvåret här, kommer vara en utmanande marknad för alla inom annonsmarknaden.
En längre version av det samtalet finns förstås, eller är åtminstone på väg ut på di.tv för den som vill kolla mer. Truecaller, Love, kort sammanfattningsvis över Truecallers rapport, dina intryck?
Ja, men det var ganska dåligt. Omsättningen var sämre än vad jag trodde. Marginalen går ner också. Vi har ju varit bortskämda med deras väldigt starka tillväxt genom åren. De har ju växt vissa år 100% och haft en enormt bra marginal, men samtidigt inte värderats upp särskilt mycket. Så att det här har väl legat lite i korten att tillväxten ska dras ner framöver. Men jag tror att det här var betydligt sämre än vad marknaden hade räknat med. Och dessutom att första halvåret också kommer bli svagt. Så att jag tror det blir en dålig dag för aktien idag.
En dålig dag för aktien, konjunkturoro i form av vikande annonsingång alltså och lite marginalpress. Hörrni, vi går vidare och nu ska vi hålla tungan i rätt mun som vi brukar säga vi ska prata med. Inte Catena Media utan fastighetsbolaget Catenas vd Jörgen Eriksson. Jörgen, roligt att ha dig med här i programmet. Jag tycker vi börjar med en liten sammanfattning av kvartalet.
Ja, kul att få vara med här som vi skriver i rapporten. Vi står otroligt starka här och avslutar 2022 på ett fantastiskt sätt och ser med tillförsikt på 2023. Har en rekordstark balansräkning med en nettobelåningsgrad som är under 32%. Så vi är väl ett av de fastighetsbolagen som tänker gasa här under 2023 och det ser jättespännande ut. Tillsammans med våra starka kunder kommer vi att förmodligen leverera fler projekt här under årets gång.
Innebär det här att jag ska placera er långt ner på min räntekänslighetsskala bland fastighetsbolagen?
Vi drabbas ju precis som alla andra när det är högre marknadsräntor, men med den balansräkningen vi har så är vi medvetna om att det kostar lite mer att låna pengar, men det är ingenting som kommer att stoppa vår tillväxt.
Läser jag fel när jag ser värdeförändringar på fastigheter här som uppgår till 865? Har ni värderat upp fastigheter i kvartalet?
I kvartalet har vi värderat ner dem med cirka 300-400 miljoner, men på årsbasis har vi värderat upp dem.
All right. Kan du resonera, det låter rimligt och det låter mer i linje med resten av branschen. Kan du resonera lite kring den nedvärderingen, hur pass allvarlig du tycker den är och hur ni har gått tillväga? Har ni externvärderat allt i Q4 eller är det löpande årsvis externvärdering?
Rullande 12 månader så externvärderar vi allt och en stor del har varit nu i Q4. Såklart är det högre avkastningskrav på marknaden, men det mitigeras ganska mycket av indexhöjningen nu på 10,9% som vi får ungefär 90% effekt av över hela portföljen. Så att det är en ganska stor motvikt som gör att värdenedgången i kronor blir inte så stor.
Ni har lagt er till med ett nytt nyckeltal, berättade ni om igår kväll, net debt genom EBITDA. Berätta lite, varför gör ni det och hur ser nyckeltalet ut i rapporten?
Den är så vårt nyckeltal där är ju mycket tack vare att bankerna kikar mer på det här framåt riktat och vi ska över tid vara under 9 och nu är vi på strax under 8 så det känns fantastiskt bra. Ja, det är också ett sätt att visa marknaden på att vi har en riktigt stark balansräkning.
Och den balansräkningen har väl stärkts av den här nya emissionen ni gjorde, en riktad emission i Q4. Du pratar ju om att ni ska vara offensiva och du skriver om attraktiva möjligheter inom områdena energiprojekt och förvärv. Kan du ge mig lite färg på de vägarna framåt?
Absolut. Vi, precis som du säger, så vi gjorde en riktad emission på 1,6 miljarder i Q4. Tidigare under året så gjorde vi en annan riktad på cirka 2,2. Så vi har tagit in otroligt mycket kapital under 2022 och det i sig är ett styrketecken. Nu ser vi här att det kommer att finnas möjligheter på transaktionsmarknaden. Vi har redan presenterat ett fantastiskt fint förvärv i en sale and leaseback med ICA. Där vi förvärvade 2 prime-fastigheter och vi tillträdde dem den 1 februari. Vi kommer att satsa ganska mycket på energi i form av solpaneler och batterier och energilagring. Och sen såklart kommer vi att gasa på med våra projekt. Vi har idag cirka 2 miljarder i pipen på projekt. Men tror nog att vi kan presentera fler projekt här under året som jag sa tidigare.
År att följa er i alltså Jörgen Eriksson. Roligt att du var med här i Börsmorgon. Stort tack Jörgen Eriksson, vd för Catena. Ulf, ska vi säga något om fastighetsbolagen? Vi har fått rapporter från ett par sådana nu under morgonen. Någon samlad känsla. Jag kan väl nämna att vi har Serneke, Stendörren, Oscar Properties och John Mattsson i dagens rapportskör.
Ja, det har varit många. Tar vi senaste här Catena så är det ju ett resultat som är lite högre än marknadsförväntningar vad det gäller förvaltningsresultat. Sen är det ju en liten nedgång jämfört med Q3 här och det har väl att göra med elpriserna helt enkelt. Som är en kostnad som tar lite men... Ja, de är nog glada att de har kunnat ta in de här pengarna och kan då vara offensiva här. Sen är inte aktien, det finns ganska mycket köpreka ute men tittar man på aktiekursen i förhållande till substansvärde så är det faktiskt lite premie på Catena här. Men det är väl kanske den låga skuldsättningen som gör att den har fått en sån värdering.
Ja, Ulf, jag kan väl kort nämna att SalMar kom in med mjuka siffror för den som vill följa laxarnas väg. Det här efterliknande besked från Backafrost och Lera igår. Det verkar som att man slår på omsättning men inte lyckas slå förväntningarna på resultaten. Love, något intryck från morgonen du vill dela med oss?
Men Biko sticker ut som är intressant på morgonen här med att de gör den här stora nedskrivningen av tidigare som de framställde som väldigt strategiskt viktigt förvärv. Vi får se, jag tror den aktien kommer tappa idag också. Vad har vi mer? Det mesta andra har vi varit
inne på. Kan vi säga något om rapporterna? Vi har ju pratat om Biko inför den ordinarie sändningen så de som kom in 8:45 har inte tagit del av det. Stor nedskrivning igår. Det skapar frågetecken för förvärvsstrategin och det snabbt uppskruvade bygget som BIK är. Vad säger vi om siffrorna i kvartalet och vad säger du om Erik Gatenholms närvaro här i studion under morgonen?
Där man kanske kan tillägga att just resultatet blev väldigt mycket bättre än jämförande kvartalet men att just försäljningstillväxten var ju svag för att vara BIK.
Ja, precis. De går ju åt rätt håll när det gäller att minska det negativa kassaflödet. Och så här. De har ju slutat med förvärv och försöker fokusera på att få bolaget lönsamt. Så det är väl absolut rätt väg att gå. Men det som kvarstår är ju de här alla förvärven de har gjort. Över 10 stycken som de har köpt för massa miljarder. Och nu gör de en nedskrivning på i princip allting på det här strategiskt viktiga. Enligt dem då förvärvet i Finland för bara 2 år sedan. Så att det är som om man investerar i ett bolag som har gjort väldigt mycket förvärv. Och så går det så här fel på 2 år. Så i alla fall jag hade blivit på min vakt. och väldigt intresserad av hur det kommer gå framöver kring de andra förvärven. Så att där är det ju verkligen, där är juryn ute fortfarande.
Mm, Ulf, är du med i vår jurypanel här? Håller du med Love? Vill du lägga till någonting?
Nej, men jag håller med Love. Det man kan tillägga är att det här finska förvärvet, man skriver ner hela köpeskillingen egentligen här, men förlusterna från verksamheten finns ju kvar och kommer finnas kvar även under 2023, resten av 2023, om man inte vänder det där. Så att det är inte så att man har gjort sig av med bolaget och det är borta ur resultaträkningen, utan det är fortfarande ett bekymmer även om den är nedskriven, eftersom den verksamheten gick med ganska rejäl rörelseförlust i det här kvartalet också. Så det är ett bekymmer som man liksom inte bara blir av med bara för att man skriver ner värdet, utan det kommer fortsätta. Och tar vi BICO-aktien här, så hade den ju en fantastisk resa under fjolårshösten när de gjorde en riktad emission till ett större tyskt branschföretag här. Men jag tror inte resultatet riktigt nå upp till den kursuppgången, utan vi får en sättning här på aktien på kanske tvåsiffriga nivåer.
Nu öppnar börsen as we speak, men jag vill bara nämna också att det har kommit en emission i Beijer Ref, en fullt garanterad företagsemission om 14 miljarder kronor. En teknisk kurs på 110 kronor, vilket innebär en rabatt på 36% jämfört med tisdagens stängningskurs. Syftet med den här nyemissionen är att återbetala en bryggfacilitet. Men det vill vi veta hur det går på börsen nu efter den här morgonen. Vi går ut till marknadsstudion.
Ja, Stockholmsbörsen öppnar svagt neråt här idag. Och det är tredje dagen i rad som öppnar neråt. Och om vi tittar bland storbolagen så ser vi att vinnarna är bland annat Telia och AstraZeneca. Och i botten här har vi Kinnevik och Sinch. Och det är en hel del rapporter idag. Och om vi tittar på bland annat Sol- och vindparksbolaget OX2, som både rapporterar och har kapitalmarknadsdag idag. Så i fjärde kvartalet förbättrar de resultatet tack vare en avyttring. Samtidigt höjde de sina finansiella mål med målet att nå en årlig försäljningsvolym om minst 2000 megawatt från 2025. Och deras aktie går kring nollan här just nu vid öppning. Så vi ser hur den går. Medicinteknikbolaget BICO förbättrar resultatet i kvartalet. Och jag har inget avslut här än, men det ser kanske inte jättepositivt ut, men vi får se hur, när avslutet kommer. Truecaller rapporterar en kraftig vinstminskning, och samma här så har jag inte något avslut ännu, så vi får se hur det går. Catena Media och konkurrenten Better Collective hade båda resultat i linje med sina preliminära siffror. Om vi tittar här så ser vi att Catena Media går ner 7% medan Better Collective går upp 2%, lite dryga. Och sportboksleverantören Kambi visar ett kraftigt ökat rörelseresultat. Aktien går upp omkring 2%. Och Sint är kring nollan där och har en rapport i linje med sin tidigare vinstvarning. Och optikkedjan Synsam rapporterar en inbromsad organisk tillväxt. Men deras aktie går upp 4% nu på morgonen. Profoto Holding som säljer ljussättningslösningar för fotografer är svagt neråt efter sin rapport. Och så ser vi här bryggeriet Kopparbergs går ner 6%, och de hade ju en rapport för fjärde kvartalet där resultatet rasade. Och så tittar vi på flera fastighetsbolag som rapporterar idag. Vi har Catena som går ner på sin rapport 3% medan Stendörren går upp 1,5% efter sin rapport. Och det numera väldigt lilla fastighetsbolaget Oscar Properties gör en förlust och kassan börjar sina. Och man har meddelat att man backar ur ett förvärv av fastigheter man meddelade förra året. Och vi ser här att de går ner 6%. Och sen nu börjar det komma in lite mer siffror här. Så om vi går tillbaka till BICO så är de ner tvåsiffrigt, 20% ungefär. Och samma med Truecaller också ner tvåsiffrigt. De ligger här på minus 30 just nu. Men som sagt, Stockholmsbörsen i stort går ner för tredje dagen i rad.
Stort tack för det, Sofia. Jag står och läser i Privata affärer om Love Strandberg som står bredvid mig. Han är smått besatt av den perfekta brasan. Och den perfekta brasan ser vi ju i True Colors aktie nu, Love.
Ja.
Ner, nu ska vi se hur mycket var det nu, 30%.
Vilken stjärn.
Smärt.
Övergång. Ja, det här var ju inte bra såklart. Det var en väldigt svag rapport där omsättningen bromsade in väldigt mycket och kom in lägre än vad man hade väntat sig. Som jag sagt tidigare så har investerarna varit väldigt bortskämda med extremt stark omsättning kombinerat med bra marginal. Men samtidigt så har ju värderingen indikerat att så här, det här kommer inte fortsätta framåt. Och nu får vi gick nog väldigt mycket snabbare än vad folk hade trott. Nu bromsar omsättningen in här. De flaggar också för att det ska bli mycket svagare H1, att de ska ha fortsatta utmaningar där. Så att jag tror det i kombination med den här indiska risken som man handlas till rabatt på grund av. Det har funnits ett, och finns fortfarande, tror jag i alla fall, ett stort överhäng av aktier med gamla ägare som har lockat på sådär. Så det är många faktorer som talar emot den här aktien nu.
Extra volatilitet. Men det var inte dåligt med Vola i Biko heller, -20%. Vi har pratat mycket om Biko. Är du överraskad över den här kraftiga reaktionen? Nedstället ändå rätt dramatiskt.
Ja, det är det absolut. Vi har ju sett förut att när till exempel Telia gjorde en stor nedskrivning så var det ingen som brydde sig. Men det är lite en annan grej. De ändrade väl liksom räntan på sina på avkastningskrav och sånt. Det här är ju en nedskrivning som jag tror framförallt handlar om med nästan allt på ett förvärv som de kallade strategiskt viktigt för bara 2 år sedan som nu de värderar ner till nästan ingenting. Och samtidigt som de fortsätter ha problem med lönsamheten, det går åt rätt håll men de är inte där än och omsättningen kom nog in sämre än vad folk hade hoppats på också i kvartalet.
2 stora rörelser. Catena Media har vi inte haft med i programmet men rapporten såg inte så dålig ut. Jag har lite svårt att instinktivt känna att 7% ner är en rimlig reaktion. Eller missar jag något?
Ja, men de har kommit med siffror i förväg ju. Så att mycket av siffrorna var ju kända. Jag har inte läst rapporten i detalj nu men den aktien har ju gått, tror jag, 80% i år. Så att det krävs ju ganska mycket för att folk ska handla upp den mer. Det handlar om där mycket är ju såklart att Better Collective har ökat sitt ägande fortsatt nu i Catena Media till 8,5%. Och det här har ju länge varit en budspekulation kring om Betco ska köpa Catena Media då. Så att det är det som är mest intressant i det här, tror jag.
Jag är väldigt upphetsad. Det är väldigt mycket att prata om från skärmen där ute. En sista punkt jag vill nämna. BRF, det var ju väntat att de skulle göra en ny emission. Så den här rabatten på 34% återspeglades inte i kursen när börsen öppnade i alla fall. Kort reflektion, jag tycker att det är konstigt att man delar ut pengar först och sen tar in pengar i en emission. Någon spaning därifrån?
Ja, det har man sett lite fler bolag som har gjort. Jag hoppas att det har att göra med att det finns regler för vissa ägare att de bara får äga bolag som delar ut eller något sånt. Att det är en sån logik bakom. Om det inte finns någon sån logik bakom så är det ju självklart hål i huvudet att dela ut pengar och sen ta in pengar med nästa hand. Det är ju, finns ju noll mening med det.
Det kan man tycka. Men nu ska vi byta ämne. Vi ska gå till Surgical Science. Mm. Är det sus och dus i den rapporten?
Ja, på vissa punkter kanske. Och vi kan säga att vi återgår till det vi började med i morse, alltså medtech. Surgical Science gör ju alltså VR-simulatorer inom kirurgi. Fjärde kvartalet visar på ett rörelseresultat på 61 miljoner. Det är en ökning. Nettoomsättningen steg till 250 miljoner. Det är en försäljningstillväxt på 27%. Och kassaflöde från löpande verksamhet blev omkring 80 miljoner. Och det kan jämföras med -13 i jämförelsekvartalet. VD Gisli Hennermark är med oss över länk. Gisli, välkommen till sändningen. Hur summerar du slutet på året?
Det är ett rekordkvartal och vi är otroligt nöjda med avslutningen på året och faktiskt också hela året 2022. Så vi är jätteglada idag. Solen skiner både i Stockholm och hos Surgical Science idag.
Och den här försäljningstillväxten på 27%, är den organisk? Finns det någon form av valutaeffekt? Kan du ge mig lite färg på det där?
Ja, nej men det här är ju första gången vi har ett rent kvartal efter de förvärven som vi gjorde 2021. Så det är ett rent jämförelsekvartal. Och faktum är att tillväxten är ännu lite bättre om man tar hänsyn till den engångseffekt som vi tydligt redogjorde för då förra året i Q4. Så tar man hänsyn till den engångseffekten så är faktiskt tillväxten cirka 34%. Och sen någonstans knappt hälften av det är en valutaeffekt. Så båda våra affärsområden går starkt. Kassaflödet är väldigt bra. Och ja, nej, men vi känner tillförsikt.
Och jag har tyvärr inte hunnit se vad eran marginal blev för fjärde kvartalet. Kan du uppdatera mig om den siffran?
Ja, bruttomarginalen låg på 66%. Och det är samma som var för helåret 2022. Och sen om man ramlar då längre ner mot EBIT. Vi mäter ju justerad EBIT. Det är det som vi tycker om att titta på. Det vill säga vi lägger tillbaks avskrivningar som är förvärvsrelaterade. Då ligger vi på 23% för helåret 2022. Och det är vi nöjda med i den här fasen mot 2026 där vi har en målsättning om att ha en justerad EBIT på 40%.
Ja, det är just det som jag tänkte på. Det måste vara ganska högt, låter det som. Eller är det liksom normalt i er bransch så att säga? Ligger runt 40 eller 30 där någonstans? För att jag tänker också med tanke på att ni gissningsvis inte fokuserar på maximal lönsamhet att man kanske inte ska läsa in så mycket på marginalnivån just nu i fasen ni är i.
Nej men vi är lönsamma. Det har alltid varit viktigt för oss. Men vi är ju ett bolag som har funnits i drygt 20 år. Och en stor del av den här början på bolagets liv var ju fokuserad på forskning och utveckling, stora investeringar. Så vi har ju en stor tillgång i våran mjukvara, i våran IP. Och det är den nu som vi börjar få avkastning på, framförallt inom robotkirurgi som är ett väldigt starkt växande område där våran simulering är inbäddad med de stora leverantörerna. Och det segmentet förväntas växa väldigt starkt framöver. Det är bara strax under 5% penetration. Och så kommer det stora bolag nu till marknaden då. Medtronic har precis lanserat till exempel. J&J jobbar på sin robot. Och där finns våra mjukvara inbäddad. Så att vi räknar med att vi känner att vi är väldigt väl positionerade efter 2022 att nå våra mål då 2026.
Och tiden springer iväg. Ni har kapitalmarknadsdag idag som börjar eftermiddag. Ja. Vad ska ni prata om då?
Då ska vi prata bland annat om det. Så att säga, hur ser vägen ut efter en... Vi presenterar våra uppdaterade finansiella mål för drygt ett år sedan. Så då ska vi prata bland annat om hur är vägen till att nå våra mål 2026. Nu när det har gått en femtedel av tiden. Det är ett år av fem. Så vi är som en kvart in i en fotbollsmatch ungefär och känner att det går riktigt bra. Växt från 600 miljoner i omsättning till 800 miljoner och vi ska nå 1,5 miljard 2026. Vi kommer också ha en del gäster, vilket är väldigt kul. Bland annat så kommer vi ha CMR Surgicals medgrundare och Chief Medical Officer, Dr. Mark Slack, som kommer att berätta just om hur man jobbar med simulering när man är ett robotkirurgiföretag. Och vad det betyder för dem som bolag och för deras slutanvändare. Så det blir nog en rolig eftermiddag, hoppas jag.
Och intensiv kanske. Jag tycker också att det är efter den där kvarten i fotbollsmatcher som det börjar hända lite roliga grejer. Tack Gisli Hennemark, vd för Surgical Science, för att du var med i Börsmorgon.
Så har du ökat farten sista kvarten, Tidaholm?
Nej, men jag är inte förvånad att du sa det istället.
Det är det jag kan om fotboll.
Försöker att mjuta Gabriels mick och går till dig istället, Love. Vad säger du om det här? Det låter ganska stabilt. Han vd låter väldigt nöjd och tycker att det rullar på.
Ja, jag kan inte det här bolaget i detalj, men det håller på med väldigt häftiga grejer såklart med simulering för robotkirurgi som kommer ju vara viktigare och viktigare framöver. Sen har de ju, nu har de ju bra kassaflöde, pengarna, de bygger på kassan så att de gjorde ju det här jättestora förvärvet, jag kommer inte ihåg vad det hette för några år sedan som de har hållit på integrerat där de växte bolaget väldigt stort. Så att det får se vad de kommer att använda pengarna till framöver, men de verkar ju en superspännande nisch och man blir alltid väldigt glad när det är svenska företag som lyckas i sådana här framtidsbranscher, tycker jag.
Framförallt blir man glad när kirurgen har övat faktiskt innan de skär upp bröstkorgen och sätter igång.
Det är kanon.
Det tycker tydligen marknaden också, för jag kan säga att aktien stiger 13% idag på den här rapporten.
Jag är nyfiken varför Synsam steg 5% på sin rapport som såg svagare ut.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Nu får vi inte svar på riktigt i den här sändningen. Vi ska fortsätta snacka spel och Dobbel, affiliatebolaget Better Collective är med oss. Jag byter till engelska och säger varmt välkommen till Jesper Sögaard. We knew the numbers, of course, from yesterday, but this looks pretty good. A very strong January on top of the numbers, buyback program, and the best football cup ever, the World Cup football cup ever, according to you. Tell me about that. This has been a bit of a divider between the in the betting sector in Sweden.
Well, we had a fantastic performance during the World Cup. We saw in total for Q4 580,000 new depositing customers being sent to our partners, of which 300,000 actually came during the World Cup, and that is a significant record for Better Collective. And I think worth mentioning is that a large share of that, 76%, were on revenue share agreements, meaning that is building for the future. So really accumulating more players that's going to deliver revenue for Better Collective in the coming years.
If I look at your guidance, though, for the next of this year, there's not a lot of big events in the calendar. Do I read it correctly? Is this a softer guidance looking forward?
Well, I think you're right that it's a different year compared to last year, as we don't have the World Cup, which is a significant sports and sports betting event. So that's part of the explanation of expected lower growth than in 22. Add to that we are coming from a year with extremely high growth. So we think it's prudent to guide growth, which is actually still high single digit to low double digit growth, which is definitely in line with the market and potentially better than the market. So we think it's a prudent guidance, and we believe we'll be able to deliver.
Yeah, so I think everybody is very interested. What are your plans for this increased stake in Catena Media?
Well, as we stated in our press release, we have no comments related to that stake. So unfortunately, I cannot comment on that.
Such a disappointment. Everybody's wondering, is 8.5 a correct, that's what we reported at the current level, is that a correct assessment of the stake? Could you comment on that at least?
No, well, you can look in our report where we state a number, but that's all I can say.
Could you talk more broadly about synergies or M&A and synergies in the business going forward? If you look at next year's, would you be a buyer of other players in this field, not mentioning any names, and would the sector be better off if fewer players were participating in it?
I think if you look to the past of Better Collective, we've been really the consolidator in this industry, starting in 2017. So it has been a vital part of our strategy to acquire businesses where we saw a strategic fit and good rationale for including them in Better Collective. And nothing has really changed there. So when we look ahead and in the years to come, we do expect to continue to acquire businesses where we see a strong strategic fit and relevance to our business. So there's not really anything changed there.
You announced some buybacks in the earnings report. Could you walk me through how you look at possible buying stuff in the future versus buying back shares?
Well, historically, we have acquired our own shares, as they have often been part of acquisitions. We have acquired several companies with founders continuing the business, and we do believe it's a good alignment of interest when they also get an equity component in Better Collective. So we have acquired shares for that. We have also acquired shares for our LTI programs for the organization. And again, that's something we expect to continue doing in the future as well.
Can you talk a little bit about your outlook for the American market?
Well, you probably saw January where we were off to an extremely strong start, and that is due to the Ohio State launch. In nature, that is a one-off in nature. So don't expect that you should multiply that by 12. But still, we're pleased with that performance, and we feel we have a very strong position in the American market. This year, we're looking forward to the state launch of Massachusetts. But that's what we expect currently to see from state launches. Apart from that, it's just continue to build on the position we have, develop the Action Network brand, Vegas Insider, and RotoGrinders and our other U.S. Brands. So simply continue to build on our strong position in the American market.
I asked you about the World Cup going into the conversation. Could you tell me anything about Super Bowl?
Well, that was in February, and we have just disclosed until January. It's of course a big event, so no surprises there. But I cannot comment in detail to that.
All right, Jesper. Before I let you go, anything that I didn't ask you that you feel should be added to the discussion?
No, I think we covered it well. We're very pleased with 2022.
Jesper Sögaard, many thanks for joining us. Jesper Sögaard med Better Collective alltså. Love, vad säger du? Han låter väldigt optimistisk.
Ja, men Better Collective har varit duktiga de senaste åren. Det har ju varit en stjärnan i det här bland affiliate-bolagen. Så att de har varit väldigt duktiga, tuggat på stabilt. Så att,
och beror det på någonting specifikt de gör? Eller som när jag frågat Johan Wendel, vår kollega, om det, så säger han att ja, det han hör så är Better Collective bara duktigare.
Mm. Ja, men det, precis, det är min bild också. De är väldigt duktiga. Sen har de väl haft laserfokus på sport. Och inte haft så mycket kasino och sånt. Utan de har fokuserat jättemycket på sporten.
Hur överraskad är du att du inte fick något svar på frågan om hur man tänker kring Catena Media ägarposten?
Har jag aldrig fått ett så väntat svar i hela mitt liv. Vilket är ju tråkigt, för det är det alla undrar. Så det blir ju så. Det är ju två aspekter av det. Antingen köper de upp det, eller så köper de 10% och blockar ett bud så att ingen annan köper upp det. Så att det är ju, för aktieägaren är det väldigt intressant att veta vad de tänker kring det.
Jag tänker mest att det är konstigt att äga en konkurrent. Det här har ju varit uppe på svenska aktiemarknaden tidigare när Saab och Volvo råkade äga varandra av misstag. Men det är inte bra att äga sin motspelare. Jag vet inte om de konkurrerar exakt i samma marknader alltid, men det känns ju underligt.
Nej, men nu är ju sen Catena Media sålde sin europeiska verksamhet till GIG här förleden, så har de ju bara kvar amerikansk verksamhet, så att de är ju verkligen konkurrenter där.
Ska vi ta och visa lite kursgrafer också som vi har när vi jämför kanske just Better Collective och Catena Media jämfört med, även om vi har jämfört med gamingsektorn, och om det bara är de två som sträcker sig från förra årsskiftet istället, där är både Better Collective och Catena Media. Där någonstans vid förra sommaren, va? Då började de gå isär rätt ordentligt.
Mm. Ja, men Better Collective, va? Nu är det väldigt lång graf här. Om man tittar bara i år så har båda gått hur bra som helst, 80% och 40% ungefär upp. Men det har ju varit utmanande sektor att finnas i. Värderingarna har sänkts generellt. Det var ju väldigt hype när USA drog igång. Sen visade det sig att det kostade väldigt mycket pengar för alla operatörer, och det blev inte, det kanske inte levde riktigt upp till förväntningarna. Sen har de haft olika typer av problem. Jag tycker Better Collective har alltid gjort det bättre i princip. Catena Media har haft jättestora problem under åren och med att få ihop saker. Nu har de sålt en stor del av sin verksamhet och även annonserat att resten i princip är till salu också här. Så de letar ju efter en köpare eller en affär av något slag. Så att alla går ju att vänta på, den här affären egentligen.
Och om vi lägger upp en till jämförelsegraf så har vi alltså Kambi, den gröna längst ner. Betsson, här tar vi alltså in operatörerna också, högst upp blå. Och sen är det Kindred som är i mitten där på orange. Sträcker sig också från förra årsskiftet. Också en väsentlig skillnad.
Verkligen. Betsson har ju de senaste åren varit den stora vinnaren och gjort det väldigt, väldigt bra, ska sägas. Det är väldigt stor skillnad mellan Betsson och framförallt Kindred nu för tiden. Betsson har inte alls haft samma fokus reglerade marknader, utan de har kört, hittat tillväxt lite där det har funnits. De är väldigt stora i Sydamerika nu, där de har satsat väldigt hårt. De struntade ganska mycket i USA när det var den här hypen, utan satsade på Sydamerika istället. De hade också en holländsk verksamhet precis som Kindred. De blev av med den precis på samma sätt som Kindred. Det slog superhårt mot Kindred. Betsson räddade upp det och hade ett kanonår i fjol istället, medan Kindred har haft mer oroshärdar med Holland, även problem i Norge, problem i Storbritannien. Så att där har de valt väldigt olika väg och Pontus Lindvall har gjort det extremt bra på Betsson den senaste tiden. Det är bara hatten av. De hade olika uppfattningar om hur VM gick också. Ska man också komma ihåg, Betsson sa att det var kanon och Kindred sa att det hade skjutit upp andra typer av matcher så att det inte hade blivit så bra som de trodde. Och de fick ju faktiskt gå in och vinstvarna här. När man hör alla andra så har ju de sagt att det var väldigt, väldigt bra med VM. Så att det skiljer sig mycket. De var likare förut, nu är de extremt olika operatörer. Ska jag säga.
Och om vi fortsätter att liksom vandra ut i den här sektorsbreddningen så kan vi titta på Evolution också. Mm. Som du sa finns ett visst ägande från Pontus Lindvall i Evolution. Har ju åkt lite berg-dalbana. Nu är man väl tillbaka på nivån som var just vid årsskiftet ungefär. Alltså förra årsskiftet istället. Men börjar väl nå de där nivåerna vi är lite mer vana vid. 800 där någonstans när Viceroy-rapporten tror jag kom. Det var väl lite, inte ovanligt, men det var liksom lite tillfälligt för att vara dem. Ganska älskat bolag fortfarande.
Verkligen, och de har ju, som du säger, den handlades kring 800 där i höstas. Nu är den uppe på 1300 ungefär och det har egentligen inte hänt jättemycket. De kom med en rapport för Q4 som var, den fick bra mottagande, men den var bra, men man är van vid bra från Evolution, så att det är egentligen bara att sentimentet har kommit tillbaka så att folk ser att, för att jämfört med andra typer av bolag i den här storlek så är det ju fortfarande ett monster på alla punkter. Liksom. Så om man inte har några betänkligheter när det gäller spel som investerare så utklassar de ju alla andra stora bolag på börsen när det gäller tillväxt och lönsamhet och marknadspotential också. Så att men nu är det, ser det ju inte lika intressant ut som det var när man är på 800-900.
Det är en otroligt stark bild, måste jag säga. The Evolution Smile. Jag vi döper den.
Ja, just det. Det ser faktiskt ut som. Ja. Det finns ju vissa som brukar ha den där joken på Twitter när det går bra, så att det passar ju.
Jag tänkte säga lite av Halloween-mask. Skulle man också kunna, om man skulle se det där som ett smile kanske. Men back on track uppenbarligen och väldigt olika.
Jag tycker vi stannar kvar vid Frågans bildtolkning.
Kör, varsågod. Ta nästa.
Rorschach börsen. Är vi klara med betting?
Det är man ju väl aldrig. Det är ju ett ständigt pågående härlighet av olika saker. Det ser man ju nu också. Det händer ju sjukt mycket i branschen hela tiden.
Standardfrågan är alltid frågan när jag inte har något vettigare fråga. Och den kan du få svara på nu. Det är ju konjunkturkänsligheten i konsumentledet i den här branschen.
Ja.
Hur är det som med Synsam att man köper grejer eller orkar man alltid spela lite fast man kanske inte borde?
Ja, skulle jag säga. Det är svårt att hitta en bransch som varit mer stabil både när det gäller konjunktur, även pandemin var de ju en supervinnare. Så
att det kan man ju förstå, att man sitter hemma och bettar istället.
Absolut, men det finns få saker som har sänkt den här branschen historiskt. Och du har ju också det här skiftet, folk tror att det är klart bara för att du har i Sverige att allt är på internet. Så ser det ju inte ut i resten av världen, utan det är fortfarande, jag vet inte om det är 90 fortfarande, men det är en extremt stor del av spelet som är fortfarande fysiskt på kasinon.
Det jag har svårt att förstå är varför alkohol inte är lika resilient som spel. Men det kanske vi får anledning att återkomma till snart, Emily.
Det blir en cliffhanger till intervjun med Kopparbergs efter att någonting som heller aldrig blir färdigt är just börsen och hur det går just nu. Det är ganska fortsatt tungt för de vi pratade om vid 9. Men vi går ut till Sofie Gräsberg som har bättre koll och kan visa oss vad det är som händer.
Ja, Stockholmsbörsen har återhämtat sig lite nu här under morgonen. Det är fortsatt neråt, men det närmar sig nollan. Och det går lite bättre för storbolagsindex. Och där har vi vinnarna Telia och Getinge. Medan det går sämre för Autoliv och Swedbank som är i botten där. Om vi tittar på de rapporterade bolagen så OX2 går ner 5% efter sin rapport idag. Beak och Truecaller kom också med rapporter idag och de rasar tvåsiffrigt och är ner närmare 25% båda två. Om vi tittar på Surgical Science så lyfter sitt resultat och omsättning i det fjärde kvartalet. Aktien går upp 13% nu. Så det var lite grannare siffror. Och de har även kapitalmarknadsdag idag. Kopparbergs hade ett rasande resultat i fjärde kvartalet. Och de backar 5% här, deras aktie. Om vi tittar på fastighetsbolagen så Oscar Properties rasar tvåsiffrigt och ner 13%. Medan Fagerhult går det lite bättre för, de har gröna siffror här och är upp 8%. Det är även flera bolag på First North som rapporterar idag, bland annat Atec och Thunderfall som är upp, båda upp tvåsiffrigt, omkring 15%. Och om vi tittar utöver morgonens rapporter så vill Beijer Ref ta in 14 miljarder i en fullt garanterad företrädesemission med rabatt på nästan 40%. Och det innebär en utspänning på 25%. Och aktien ligger nu här omkring minus 1. Och Fortnox, de ligger på minus 6 här. Och deras stora ägare och ordförande har sålt aktier för 6 miljoner till en rabatt på nästan 6%. Så de ligger här. Som sagt, och Bonnier News acceptansperiod för budet på Readly förlängs till 7 mars. Bonnier uppger samtidigt att man inte kommer att höja budet. Och vi ser här att Readly ligger omkring 0,5 idag. Bland dagens rekar så inleder Nordea bevakning på nätbankerna Nordnet och Avanza med köprekommendation. Och aktierna ligger här kring 0 och kring 1,5. Och fastighetsbolaget Sagas får höjd kortsiktig rekommendation från Handelsbanken från sälj till behåll. Och här ser vi att aktien ligger på 0,59 ungefär. Och som sagt, Stockholmsbörsen är fortsatt neråt, men den har återhämtat sig lite och närmar sig nollan.
Mm, tack så mycket för det, Sofie. Vi kan väl ta vid där vid Kopparbergs just som straffas på börsen idag i ett relativt surt klimat får man väl säga. För det är just Kopparbergs som är sista intervjun för morgonen. Fjärde kvartalet visar på en knapp vinst. Det är kraftigt ner från jämförelsekvartalet. Rörelseresultatet blev alltså 0,4 miljoner eller 400 000 jämfört med 42 miljoner året innan. Försäljningen steg till 480 miljoner. Utdelningen hålls oförändrad på 7 kronor och 25 öre. VD Peter Bronsman är med över länk. Peter, kan du ge oss färg på varför resultatet är så kraftigt pressat för er jämfört med jämförelsekvartalet?
Det är mycket enkelt. Det är våra råvaror som har gått upp så mycket med tanke på det som händer i omvärlden. Och vi har en viss eftersläpning mot våra prissättning mot våra kunder, så att vi vet om det. Vi är inte oroade, men det är som det är lite grann. Sen vet vi inte heller vad som händer i framtiden, men idag hade det varit precis som det är idag, så hade det varit ljus, men vi vet inte vad som händer i framtiden. Men så vi får väl se, men jag är positiv ändå.
Energikostnaderna var någonting som ni även pratade om i tredje kvartalet. Har inte det där stabiliserat sig? Har inte fraktkostnader kommit ner? Energipriserna åtminstone toppat, inte ökat?
Man tror det, men det funkar inte riktigt så. För att, till exempel den ryska gasen då, som är huvudingrediensen i all glastillverkning i Europa. Den har kanske gått ner idag, men våra glastillverkare har låst sina priser, så att det blir en viss eftersläpning även för dem. Och även till exempel sockerpriser och sånt som är gjort redan. Det vi säljer nu, det gjordes i höstas. Så att vi får en rejäl eftersläpning på alla de här ökningarna. Förhoppningsvis går de ner, men det vet vi inte. Men det tror vi. Så att, ja, det är vi ändå hyfsat nöjda. Vi har ökat försäljningen. Vi vet om de här ökningarna på råvaror. Och det är det vi ska justera till nu.
En liten anekdot i den här kontexten. Personalkostnaden verkar också öka. Kan du berätta kort varför?
Det är mycket enkelt. Den största delen där är vår pubdel. Alltså vi har ju, inom Kopparberg så är vi John Scotts pubbar. Vi har ungefär 25 pubbar. Och början på förra året så var de var inte stängda, men väldigt reducerade på personal var de. Så att de är tillbaka nu. Där har den stora kommit tillbaka där.
Jag måste fråga också om försäljningen som du sa, Peter, att den ökar från år till år, men den minskar sekventiellt. Är fjärde kvartalet ett svagare kvartal vanligtvis, eller är det tecken på avmattning i marknaden?
Nej, alltså vi tjänar ju på året. Alltså, man ska komma ihåg också att vi kom från hög nivå. Vi tjänar 278 miljoner då på årsbasis då, så att det är mycket pengar för oss. Och förra året tjänar vi ändå mer, så att det var ändå bättre då, men ändå från hög nivå är det. Så att fjärde kvartalet är normalt sämre, det är det. Utan våra största månader är på sommarmånaderna, det är det.
För tänker just på konsumentkraften eller urholkandet av den, inte minst i Storbritannien så är hushållen väldigt pressade av energipriserna. Klarar de högre priser? Har ni inte marginalerna att kanske till och med locka med lägre priser?
Det vet vi inte än. Vi har inte märkt det än, utan vi har ökat försäljningen. Men man ska alltid ha respekt vad som händer i framtiden. Men vi har inte märkt någonting än och vi tror inte det. Sen man kan också komma ihåg att våra produkter, framförallt våra sidoprodukter, är relativt billiga. Alltså om man har pengar i fickan mot mycket annat man kan köpa, till exempel resor och sånt lite dyrare, eller kläder och något annat. Det är fortfarande rätt små pengar vi pratar om. Men ändå, det tål inte mycket som helst, det gör det inte. Men vi har inte märkt någonting än, så att där är vi fortsatt optimistiska.
Och kan ni bryta ner, eller kan du bryta ner just försäljningsmässigt, hur och vilka produkter som har utvecklat sig och var? Ni har ju närvaro i allt från Sverige och UK till södra Europa och Australien.
Det utvecklas i stort sett, som jag skriver i rapporten, i de flesta länder positivt. Så att där, men självfallet är England vår största marknad, det är också upp där. Så att vi är upp i stort sett på alla marknader, och det är det vi jobbar för. Vi vill sälja våra produkter och att konsumenter ska köpa våra produkter. Och det har ökat och det är vi jätteglada för. Så att det är bra är det.
Så hur ser du framför dig 2023? Blir det bättre eller sämre än 2022?
Ja, det är du. Vi vet inte, utan man måste ha mycket respekt för omvärlden. Nu pratas det kanske att prisökningarna och det som har varit och så, men vi vet ju faktiskt inte vad som kommer att hända under året. Vi är fortfarande inne, framförallt med krigsgrejerna som håller på, som är hemskt. Så att, och det kan ställa till, det vet vi inte, men det hoppas jag verkligen inte. Men hade inte det varit, jag var superoptimistisk. Nu måste vi ha lite öga på det så att inte råvarorna sticker igen, för det kan de faktiskt göra.
Usch, jag är årsdag snart för just krigsutbrottet. Tack Peter Bronsman, VD för Kopparbergs, för att du var med oss i Börsmorgon. Och nu har Ulf också, som har haft lite teknikstrul, kommit tillbaka till oss. Jag hoppas att du kanske har haft möjlighet att lyssna på Kopparbergs.
Kopparbergs hörde jag, de andra har jag inte hört så mycket av. Och vi har liksom pratat om den här prisuppgången så många kvartal och med så många bolag. Men det är ändå överraskande att man... Och då har ju liksom grejen från bolagen varit att höja priserna så man kan liksom föra vidare de här prisökningarna. Och det lyckades ju inte Kopparbergs med alls det här kvartalet. Och det är ju, tycker jag ändå, läser Bronsman och hans intervju här, att han vet ju inte om det förbättras eller 2023 då. Det var ju en vinstnedgång, utraderad vinst Q4, men det är en vinstnedgång på helåret också. Så det är en svag trend, annat än omsättningen då. Och jag är lite förvånad över att aktien bara tappar 5% här. Nu är det inte jättemycket handlat, 16 000 aktier, men likväl så är det ju riktigt svagt resultat.
Ulf, mina förhoppningar om att öl och alkohol ska fungera som en tröst i tuffa tider verkar inte infrias. Jag minns att Carlsberg backade på sin rapport också. Det verkar som att den här branschen är lika konsumentanfrätt som resten av bolagen vi har pratat om idag.
Ja, det har väl att göra helt enkelt med att det är en väldigt konkurrensutsatt marknad, och det går inte som ett bolag att höja priserna om inte de andra gör det också. Och det är ju ett sundhetstecken egentligen för de som gillar marknadsekonomi, att det inte bara är att skicka över priserna utan att det finns en konkurrens. Och här är det ju då uppenbart svårt att höja priserna motsvarande det som de får in i prisökningar in i bolaget då för råvaror och energi och... Och sånt där. Här var ju även gaspriserna en stor effekt då med den här glastillverkningen.
Ulf, du kanske kommer behöva en öl när jag har berättat för dig vad jag tänker säga nu. Mens du hade datorstrul så har vi noterat att både Biko och Truecaller backar omkring 25%. De här bolagen har vi pratat både om och med i den tidigare sändningen. Någon reflektion kring att det är så kraftiga nedställ här?
Nej, men tar man Truecaller så är det ju en rejäl vinstminskning för fjärde kvartalet, och även om inte aktien så att säga har stigit i takt med vinstökningarna senaste året så var det ju ändå eller 20 gånger rörelsevinsten inför den här rapporten, och det är klart att ser man en helt och betydligt lägre vinstnivå framöver då med den här pressade rörelsemarginalen som var under kvartalet, så förstår jag att det blir väldigt mycket. Sen är det ju väldigt mycket handlar av småsparare också. Då brukar det bli extra mycket rörelse. Jag är inte chockad över den nedgången faktiskt. Vi har ju sett, kanske inte riktigt så här mycket från en del annat, men vi har sett så rörelse under rapportperioden från de som inte levererar. Och det gör ju inte Truecaller idag. Det gäller ju samma med Biko, tycker jag. Att här har vi ju då en försäljnings, en svag organisk tillväxt under kvartalet jämfört med det här Q3 som var betydligt bättre och kassaflödet är negativt, då blir det så här också. De är ändå inte sämst i klassen den här dagen, utan det är Dist IT, den här IT-återförsäljaren som är ner 38% nu efter där vinsten i stort sett utraderas och man tvingas göra en ny emission som fördubblar antalet aktier till en väldigt stor premie. Så vi börjar nog märka nu att och då tar vi Dist IT, så pratar de om att lagren hos kunderna har gått ner rejält, och det är något vi har sett också. Man försöker hålla i kassaflöden genom att köpa in mindre och sälja från lager, och det påverkar en del bolag längre bak i kedjan väldigt, väldigt hårt.
Jag tänkte fråga just om det var någonting annat som chockade dig, och kanske då den där nedgången på 38%, eller något annat?
Nej, ska vi prata om något positivt också, får man väl ändå göra. Så jag tycker att Fagerhult, det är helt, helt rätt av marknaden att handla upp den 8% på den starka rörelsemarginalförbättring som de gör då, vinstökning på över 50%. Och så det är kul att se, de har haft det lite tufft ett tag i Fagerhult, men kom igen fint här. Annars så är det skulle jag säga, tittar man på de stora bolagen så är det ganska små rörelser. Och det är små rörelser även på index här, och det är väl lite väntanstid innan New York öppnar då efter den här svaga gårdagen som fanns där på andra sidan Atlanten.
Jag vill bara nämna, jag har en lång lista med kursrörelser jag inte riktigt förstår. En är OX2 som var ner 6% efter vad jag tyckte lät. Såg ut som en väldigt bra rapport. Har du någon kort reflektion där, Ulf?
Ja, men det har vi ju sett tidigare. Den öppnade faktiskt upp första sekunden. Första avslutet var på över 80 spänn och sen har den tappat. Den kan mycket väl vända upp här, för som du säger Gabriel, så var det en jättestark rapport och höjda finansiella mål kommande 5 åren. Så jag skulle inte vara förvånad om vi skulle haft ett eftermiddag rapportmorgon, så kanske det hade sett annorlunda ut i OX2, för den var så pass bra tycker jag.
Jag ska faktiskt runda för en liten smörgås snart, men Uffe, Fortnox har inte rapporterat, men det var väl en insiderförsäljning som gör att den aktien tyngs med 6%. Kort om det.
Ja, det är ju en ganska stor insiderförsäljning på 600 miljoner kronor här som de plockar in då. Styrelseordförande här och grundare får man säga också. Rabatt på 6-7%, och det är den nedgången vi ser i aktien här. Så, och det är ju lite, alltså det är ändå en varningssignal får man säga. Den som kan bolaget bäst säljer på den här nivån. Trots en väldigt stark rapport. Vi hade ju dem i rapport morgon för förra veckan. Och det var en bra rapport. Men som sagt, jag förstår att den går ner. Den kan gå ner lite till. Men så är det.
Sista frågan riktas istället till Ove Strandberg. Jag är lite fundersam över Kambi. Visst, min första anblick var ju rapporten stark. Men det här handlar ju mycket om engångsposter. Du har påpekat under programmet att man förlorar kunder och pratar om nya kunder som inte riktigt materialiseras. Ändå är aktien upp 8%.
Ja, men jag tror att folk var kanske osäkra kring hur VM och det här har varit. Det blir alltid stökigt att bedöma bolag där du liksom tappar egentligen omsättning, att man går från en annan nivå. Det eventuellt så var förväntningarna inte högre än sådär. Jag tyckte, som du sa, det stack ut som väldigt starkt i början, men om man skalade bort från den här engångsposten så tycker jag inte det stack ut så jättemycket från konsensus. Men det är väl eventuellt så var folk oroliga att det skulle bli någon som kindred fadäs här också.
Nu ska vi sätta punkt, för jag vill läsa klart privata affärer faktiskt. Tydligen ett avsnitt om sicilianska viner efter leasingbilarna. Emily, är du laddad inför Garo imorgon?
Ja, eller till och med kanske SBB som kommer till studion, eftersom att rapportmorgon kanske tar en viss paus till nästa säsong. Men det finns alltid fler intervjuer vi kan utlova. Där SBB är en av dem, även Garo imorgon. Jag måste säga tack också Love Strandberg för att du var med. Tack också till Ulf Pettersson. Och tack till Gabriel som inte får ordet, för då vet man aldrig när det slutar. Vi tar en paus för den här morgonen, men ni har ju Börskoll klockan 2, nyheter klockan 4 och nyheter när ni vill på DI. Tack för oss.
Nu är det stor vårfest på K-bygg med massor av varor till kanonpriser. Eller vad sägs om Bäckers elitträolja för bara 229 kronor. Ytterdörr Modern för bara 5995 eller 25% rabatt på förvaring och skjutdörrar från Elfa. K-bygg. Bygghandeln med stort K.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.